När kvinnorna hade varit vid Jesu grav så kom ju Jesus till dem och han sa så här. Matteus 28:10. Var inte rädda, gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Och idag så möter vi lärjungarna, eller 7 av lärjungarna ska vi möta, i Galileen. De har alltså begett sig till Galileen där de skulle få möta Jesus. Det har gått en dryg vecka efter påskdagens dramatik och Jesus har visat sig vid 2 tillfällen för lärjungarna som grupp. De vet alltså att han lever, men de vet inte var de har honom. Han kommer och går lite hur som helst. Han dyker upp plötsligt och lika plötsligt försvinner han. Så på något sätt har de väl ändå insett att livet och vandringen med mästaren aldrig kommer att gestalta sig på samma sätt som förut, före korset. Så därför, trots uppståndelsen, så befinner de sig nu i ett slags tomrum. Inte minst Petrus, den impulsive handlingsmänniskan, känner sig otålig och rastlös. Han får ingen ro i kroppen. Det måste hända något. Och så här berättar en av dem som var med, Johannes, i Johannes 21 från vers 2. Då får vi bläddra fram till Johannes. Nu ska vi se så att jag får rätt här. Så här var det. Simon, Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och 2 andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: jag ger mig ut och fiskar. De sa: vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: mina barn, har ni ingen fisk? De svarade: nej. Och han sa: kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och han hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara 100-tal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. I den här osäkra situationen, så, alltså när de inte vet vad de har Jesus, så återvänder alltså de här 7 lärjungarna till den syssla som de var bra på. De hoppar i fiskebåten som ligger vid stranden, där några av dem först blev kallade av Jesus. De är tillbaka i kallelsens Galileen. Och de ror ut på sjön och jobbar hela natten, kanske fortfarande med en rastlöshet i kroppen. Det här var ju inte riktigt vad de hade hoppats på inför framtiden. Och säkert så brottas de också nu med frågan: vilka planer har Gud för kommande dagar? Och så mitt i det här så misslyckas de också med det som de faktiskt kan. Fisken tycks ha gått och gömt sig någon annanstans den här natten och morgonen. Så när den tidiga morgonsolen speglar sig på vattenytan så är grabbarna ganska så trötta. kanske uppgivna. Och de ror sakta in mot strand. Och då får de se honom, en ensam man. Som ropar till dem över vattnet. Mina barn, har ni ingen fisk? Och redan vid de där orden så känner de en våg av omsorg strömma mot dem från den här okände mannen. Och lite senare när han har för deras räkning spårat upp den här fisken som har gått och gömt sig, så går ljuset upp för Johannes. Det är Herren. Och det är så typiskt att det är just Johannes som är den första till att se och känna igen Jesus. För Johannes, han är ögat. Läs gärna Johannes evangeliet någon gång och notera hur ofta det handlar om att se. Bara i det första kapitlet så används det något ord för att se i grekiskan då. Det är lite mindre i en del svenska översättningar. Men inte mindre än 20 gånger bara i första kapitlet så talas det om att se. Johannes är ögat, den som betraktar och reflekterar. Petrus, han är hand och fot. Han är initiativtagaren och handlingsmänniskan. Om vi nu ska kategorisera lite grann. Det är alltså Johannes som ser att det är Jesus. Men under tiden som han står där och reflekterar och funderar så hinner Petrus kasta sig i sjön och springa till Jesus. Och det var likadant förresten på påskdagsmorgonen. Johannes, som visserligen var vigare och snabbare än Petrus, kom fortare först till graven. Han lutar sig då in och han får se. Han såg linnebindlarna ligga där utan Jesu kropp. Men medan han stod där och reflekterade och funderade så kom Petrus och gick in i graven. Han var den första som gick in i graven. Och den här morgonen är Petrus den första som är framme hos Jesus. De andra kommer på efterkälken, släpandes på den stora fångsten. Det fick de ta ansvar för. Men väl i land så möts de alla återigen av Jesu omsorg. Han har dukat upp frukosten för dem. Nygrillad fisk och bröd. Vilket möte! Frukost med en uppståndne på stranden av Galileen. Oj! Evigheten landar mitt i vardagens slit för brödfödan. Det är så underbart. Och Jesus är fortfarande människa. Vi kan påminna oss här också vad Lukas berättar om i kapitel 24. Han berättar om när den uppståndne kommer till sina lärjungar. Han låter dem känna att han inte alls är någon formlös ande, utan att de kan ta på honom. Och de får titta på hans genomborrade händer och fötter och se att det är han som var korsfäst. Och så står det, de blir så glada så att de inte tror sina ögon. Det står att de för glädje skulle inte kunna tro. Och vad gör Jesus då? Jo, han ställer en mycket jordnära fråga. Han säger, finns det något att äta här? Det är ju bara så ljuvligt. Och så får han en bit fisk som han äter medan lärjungarna tittar på. Jesus är människa även efter sin uppståndelse. Inkarnationen, Guds människoblivande, var inte en parentes i Guds historia. Även om Jesu kropp var förvandlad i och med uppståndelsen, så fortsatte han att vara människa efter sin uppståndelse. Och det är viktigt. Han är också människa efter sin himmelsfärd. Det är en människa, en gudamänniska som sitter vid Faderns högra sida och ber för oss. När han återvände till faderns högra sida så återfick han med råge den gudomliga makt och härlighet som han lämnade när han blev människa. Men det betyder inte att han i och med himmelsfärden överger sin mänskliga sida. Däremot betyder det att han ger tillbaka till människan den härlighet från Gud som rövades av synden. Och när han återvänder till himlen så har han med sig människan till himlen. Som man säger i Johannes 14:3, han går dit för att bereda plats för oss så att han sen kan komma tillbaka och ta oss med dit. Och vi ska fortsätta vara människor i evigheten. Kom och ät, ropar Jesus när de har dragit i land det här tunga nätet. Och typiskt nog så står det att det var Petrus som gjorde det. Jag vet inte om han gjorde det ensam, för det var ju väldigt tungt, men det står att det var han som gjorde det. Och på elden så har Jesus redan lagt några fiskar, men som för att markera att han vill samarbeta med sina lärjungar så ber Jesus dem ta med sig några av de fiskar som de själva har dragit upp. Med hjälp av honom förstås. Kom och ät. I Orienten så har ju måltiden alltid varit ett uttryck för samhörighet. Man åt inte med vem som helst. Så när Jesus inbjuder lärjungarna till den här måltiden så är det ett sätt att säga till dem att vi hör ihop. Att långfredagen har inte skilt oss åt. Snarare tvärtom. Korset har skapat en djupare samhörighet. Och det är också det som Jesus uttrycker när han efter uppståndelsen kallar lärjungarna för bröder. Till exempel den här gången när han säger till kvinnorna då, att gå och säg till mina bröder. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. De orden fick den gamle Johannes höra när han satt fängslad för sin tro på Patmos. Och han hör Jesus uttala de här orden riktade till en församling som har förlorat värmen och glöden. Och kanske mindes Johannes då den här tidiga morgonen vid Galileiska sjön när Jesus ropade kom och ät. Vid båda tillfällena så inbjuder Jesus till en ny närhet. Och båda gångerna vill han värma det som har svalnat. Båda gångerna handlar det om kärlek. Kom och ät. Jesus spiller ingen tid på långa förebråelser för lärjungarnas svek och bristande tro. Utan med en enkel gest och med värme i rösten så inbjuder han dem att komma och äta. Att komma för att känna samhörighet och närhet. Och sen i den här trygga atmosfären när de är mätta och belåtna så tar Jesus upp det där som ligger och gnager. Särskilt i Petrus. Och då går han rakt på kärnan. Jag läser också från vers 15. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär.
Jesus sa, var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus svarade, för mina får på bete. Simon, Johannes son, älskar du mig? Jesus upprepar på lite olika sätt den här frågan tre gånger. Och tre gånger får Petrus möjlighet att besvara frågan. Att uttrycka sin kärlek till Jesus. Vi ska inte gå in nu idag på de här olika nyanserna i de här frågorna och i Petrus svar. Och inte heller tala om den smärtsamma bakgrunden när Petrus förnekade Jesus. Jag vill bara påminna oss om detta, att det här är den avgörande frågan som Jesus ställer till oss också idag. Älskar du mig? Kanske kan vi föreställa oss var och en hur Jesus ställer den här frågan till oss just nu. Blunda om du vill. Lyssna. Kan du höra hur han först uttalar ditt namn? Med yttersta ömhet i rösten. Och samtidigt smärtsamt genomträngande. Inger, älskar du mig? Men Jesus ställer inte bara den frågan, han ger också en inbjudan, kom och ät. Han är den som tar initiativet, det är han som bjuder in oss i sin kärlek. Vi älskar därför att han först har älskat oss, skrev Johannes i sitt första brev. Jesus ser vår djupaste hunger. Och han ser också med smärta att vi ofta glömmer hur vi ska mätta den här hungern. Att vi måste komma honom nära. Bara där kan vi få den mättnad och näring som vi behöver. För att kärleken till Jesus ska kunna hållas vid liv. Och också för att den ska kunna växa och mogna. Kom och ät. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den första gången uttalades de här orden till en församling som var på väg att svalna. Jag känner dina gärningar, sa Jesus. Du är varken kall eller varm. Visa iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Det handlar om närhet, det handlar om samhörighet, det handlar om kärlek. Och när elden kanske har falnat, eller när vägen framåt verkar oviss, så går han före oss till vårt Galileen. Platsen för vår kallelse, platsen för vår första kärlek till Jesus. Där vill han hålla måltid med oss. Där vill han duka upp sin måltid för oss. och förnya kallelsen, förnya kärleken. Förnya vår vilja att följa i hans fotspår. Ge oss mod att följa Jesus. Låt oss be. Jesus, tack att vi får följa en levande mästare, en levande herre. Herre, du vet hur lätt det kommer en massa i vägen som skymmer vår blick och som gör att foten snavar och som gör att elden kanske falnar och bilden av dig bleknar. Vi ber Jesus att vi skulle få gå efter dig till Galileen. Att vi skulle få möta dig igen. Du som kallade oss att älska, kallade oss att följa. Herre, tänd elden på nytt i våra hjärtan. Väck vår kärlek till dig. Så att den får brinna med klar och stark låga. Förnya vår kallelse att tjäna dig i den här världen. Som människor i din skapelse. Som människor bland de människor du älskar. Vi ber om det. Förbarma dig. Amen.